Nu ska det handla om filmen som har blivit omtalad som årets bästa nordiska film. Den har blivit prisad i Cannes och det sägs att det luktar Oscars nominering kring den. Vi ska prata om Joachim Triers Sentimental Value. I de större rollerna ser vi Stellan Skarsgård, Renate Reinsve och Elle Fanning. Och Sara Enholm Hjelm och Silja Salgren Fodstad, ni har recenserat filmen.
Mm-hmm.
Hej på er.
Hej.
Hej.
Och här till den början så tänkte jag ställa er en ja-nej-fråga. Vi kollar lite startfältet. Lever den här filmen upp till hypen? Sara?
Ja, absolut.
Okej, där är ni eniga. No, men om vi skulle börja med att beskriva handlingen lite innan vi går in på analys och omdömen. Silje, vad handlar den här filmen om?
Ja, det är inte ett sådär jätteentydigt svar, men det handlar strukturmässigt om en familj. En far och hans två döttrar och deras ganska inflammerade familjekonstellation. Mamman finns inte mera i bilden och pappa är alltså en stjärnregissör inom filmen. Den ena dottern är mycket uppburen skådespelerska. Och han har förhoppningar om att hon ska ställa upp i hans kommande film. Och det inser vi att det kommer inte att gå så där bara. Så rent på ytan så är det det här som är liksom upplägget. Väldigt centralt i filmen är också den här familjens hem. Det hus där de här flickorna har vuxit upp som du har funnits länge i släkten. Och som fyller en slags funktion som en sån här ram för det hela.
Sara, om vi ändå ska komma in i stämningen här. Kan du beskriva någon scen ur den här filmen som har fastnat hos dig?
En av de första scenerna som jag tyckte var otroligt stark och som jag kanske aldrig har sett gjord så starkt är när den här huvudpersonen, skulle jag säga, dottern Nora som spelar på Oslos nationalscen när hon ska gå på premiären in på scenen och få scenskräck. Och nästan som ett vilt djur försöker hon rusa därifrån och liksom komma undan på sätt och vis. Och jag tycker att jag aldrig har liksom förstått hur galet det är att skådespelare egentligen gör det där. Alltså att de faktiskt går in på den där scenen och känner en annan människas känslor, säger en annan människas ord. Alltså hela det där liksom som finns i själva skådespeleriet så är på något sätt otroligt starkt fångat i den här. Och det finns en lite liknande scen faktiskt som Elle Fanning gör också när hon läser. Då sitter hon liksom vid ett helt vanligt bord och läser för den här regissören. Hon spelar i den där Gustav Borg som är den här regissörens hans film. Och på sätt och vis att hur hon läser en replik som är sådär att hon beskriver förtvivlan liksom och säger att jag sa det högt, hjälp mig, jag kan inte göra det ensam, jag behöver ett hem. Och sen att vad hon kan sätta in i den där repliken, i den där ena läsningen, på sätt och vis hur mycket känsla och hur hon liksom på något sätt förvandlas. Alltså hennes hud blir helt genomskinlig och man ser liksom rakt in i henne. Och man förstår liksom på sätt och vis någonting sånt. Att det är den här filmen otroligt bra på. Alltså just skådespeleri, filmscener, alltså film, det här, hur man gör konst.
Mm. Både då den här inledningsscenen där Nora som jobbar på teatern som skådespelare och sen så den här scenen var det övar för en film. Alltså det är ju ganska mycket metaperspektiv i den här filmen. Det finns liksom filmen i filmen och mycket man jobbar med det här skådespelarhantverket och konsten. Och flera scener som lite börjar så där som att ja, är det här nu en så att säga riktig scen eller är det en scen från en teater- eller filmsituation? Vad tyckte ni om det här metaperspektivet, det greppet?
Jag tyckte massor om det.
Jag är alltid svag för det. Jag tycker det är ett välfungerande sätt som på något sätt också alltid hänvisar till livet i stort, så att säga. Hur mycket man spelar, hur mycket är verkligt, hur mycket är situationer och så här. Att jag tycker det fungerar jättebra. Sen är ju Trier har ju talat om i samband med den här filmen hur mycket han så att säga har blicka bakåt mot Ingmar Bergman som ju också har ägnat sig åt det här och just det här sättet på vilket han använder de här närbilderna och just det här att blicka in i någon själ som man kan uppleva i de här situationerna är sånt som han säger att han har tagit mycket därifrån. Och det är en del av, alltså jag älskar Ingmar Bergman så för mig så var den här filmen väldigt mycket en sån här spegling på något sätt av ett bergmanskt tonfall som jag redan i sig är svag för.
Ja, ja alltså jag tycker att den handlar ju mycket om det där med att använda sitt eget liv för att göra konst. Men på sätt och vis också att använda konst som ett sätt att undvika att tala med människorna omkring sig. Och att komma nära de där människorna på riktigt. Att liksom, och också att göra deras liv på sätt och vis, liksom deras vardag och vad de håller på med på sätt och vis mindre. Därför att man förhöjer just konsten och att vad man kan göra i konst och sådär. Och det är ju klart att Ingmar Bergman är ju liksom det perfekta exemplet på det här. Sen tycker jag ju att till exempel det där persona, liksom greppet som han gjorde där var lite too much. Eller ganska kitschigt rent ut sagt. Men liksom hela den här, på sätt och vis också det här med den här Gustav Berg-karaktären. Och när han skriver den här rollen som han säger att han skriver för sin dotter Nora. Men som ändå så uppenbart handlar om honom själv. Så det tycker jag att det är helt perfekt. Och det är just Ingmar Bergman i ett nötskal. Så.
Jo, och sen jag menar i och för sig, så han försöker ju sälja in det till sin dotter med att det skulle vara bra för dig.
Mm.
För också just det här vid sidan av att konsten på något sätt fungerar som någon slags filter mellan verkligheten och sig själv och sånt. Men också som konsten som någonting där du kan bearbeta någonting. Mukamas på god finlandssvenska i det här sammanhanget ur den här regissörens synvinkel.
För att ta fasta på det där, manuset till filmen Hemlängtan, där alltså Gustav Borg har skrivit in en roll som han vill att dottern ska spela. Och som sen när Noras syster Agnes läser det här manuset, så då tycker hon ju att men det här är ju du, att det här är ju systern. Jag skulle vilja fråga, är det hans kärleksspråk? Är det en kärlekshandling eller är det en narcissistisk handling? Det här manuset. Är det som du säger, Sara, just att han skriver in sig själv och råkade då sig passa in på Nora för att hon liknar sin pappa så pass mycket?
Jag tror att det är väl liksom, det är både en kärlekshandling och en narcissistisk handling på sätt och vis. Och det tror jag att kanske Trier kanske vill säga att konst är det. Alltså att nästan all konst, eller mycket konst i alla fall, är det. Att det är båda två på en gång på sätt och vis. Och jag tänker att det kan hända att det, i det här fallet så tror jag att han har ju varit borta, sägs det, i 15 år nästan från de här flickornas liksom vardag. Och han vet egentligen inte vad som har hänt med henne. Men den här filmen talar ju jättemycket för en slags konstnärlig intuition. Liksom den här djupare sanningen som det också talas om med konst ofta. Att man liksom förstår saker på ett djupare plan. Fast du inte på sätt och vis vet det, så känner du på dig. Och att det är liksom det som man gör konst med. Och där så tänker jag att nu har han säkert på sätt och vis vet han att hon har haft det svårt. Eller att det har varit liksom illa för henne och sådär. Men han känner ändå fram det, tycker jag det verkar nog på många sätt i den här filmen, från sin egen position. Och det är liksom nog sin egen förtvivlan också som han talar om i den här repliken och i den här scenen. Men jag tycker att det är det som är på sätt och vis, det är det som är liksom det stora med konst. Att det som du känner jättedjupt så känner någon annan också. Och också publiken i bästa fall så får också samma.
Man har ju en känsla med alltså den här Gustav Borg, den här pappan också, att det är en slags, han lever på något sätt bara via det där han skapar. För han gör ju, alltså det är det som gör det så svårt i början att förhålla sig till honom, för att han konstant dissar alltså den här dottern. Det hon gör på scenen är ingenting. Han orkar inte gå och titta på någonting. Går han och tittar så går han i pausen. Han förstår liksom inte att hennes konstutövande är lika mycket värt som hans konstutövning, utan han bara på något sätt vill se det projicerat genom sina egna glasögon, vilket gör det jättejobbigt. Samtidigt så tycker jag på något sätt just i det här att han nog har en känsla för det där, just i och med, jag vet inte hur mycket man kan liksom spoila kring det här, men de här ögonblicken där han ser då den här Elle Fanning-gestalten till exempel ösa ur sin själs djup, så ser man på hans blicken då att det här var inte det han ville ha. Det var inte ändå det han var ute efter i den här scenen. Så man har väldigt starkt en sån här känsla av att det kommer från en väldigt personlig plats. Men jag har svårt att avgöra att är det hans egen position eller är det på riktigt ändå den där dottern han på något sätt ser i det från första stund.
Mm. Men Stellan Skarsgård då? Gör han sitt livs roll här? Vad tycker ni?
Jag tycker han gör den här rollen fantastiskt bra, och jag förstår ju att man tippar att han ska bli Oscars nominerad och sånt här, det kan jag bra förstå. Men jag tycker inte att man på något sätt ska låta honom överskugga de här kvinnornas roll insatser, för jag tycker det här är nog väldigt mycket en sån här dynamik som förutsätter två parter i alla de här scenerna för att vara med i dem. Och så tycker jag att Stellan Skarsgård har gjort helt sanslöst fina rolltolkningar tidigare. Så det är inte så att jag automatiskt tänker att han aldrig varit så här bra. Jag tycker han har varit så här bra förut också.
Mm. Jag tycker precis samma, till exempel i Tjernobyl eller i då, den andra Trier, alltså Lars von Triers filmen till exempel, så tycker jag att Stellan Skarsgård har gjort helt otroliga rollporträtt tidigare. Så att jag är inte heller övertygad om att den här är på det sättet, men alltså det som är ju att den är kanske en slags summering av liksom hans liv, alltså att han är ju då en äldre man och på sätt och vis ganska mycket var filmen har hamnat, alltså just konstfilmen och vad som, jag menar han spelar då en auteur som han har själv som liksom Ingmar Bergman har ju regisserat honom på teaterscenen eller någonting i den stilen, att den är ju på det sättet liksom en gammal man som får liksom ihop sina roller på ett sätt, eller hur man ska säga. Så på det sättet kan man tänka det, men inte tycker jag att han är, det här är liksom det absolut bästa han har gjort, men alltså bra är han ju.
Det som ju alltid är, alltså det, jag tycker överhuvudtaget att den här filmen är som en karamell så där skådespelarmässigt. Att titta på hur de spelar, att se hur du kan fylla alltså en minimal liten blick redan med liksom hela världen. Och med Stellan så funderar jag mycket på det där just att han just i allt det att han är en gammal man. Jag menar han kan, på hur han går över golvet ge uttryck för 10 känslor. Att du ser att det här är en slagen man nu. Eller att du kan se desperation i blicken utan att det behöver sägas någonting. Sånt är ju alltid helt fantastiskt. Men det har ju alltså sannoliken också de här kvinnliga huvudrollsinnehavarna här. Alltså verkligen.
Du var Silja inne här på att vi inte ska avslöja för mycket av handlingen. Och det för mig inne på en sak som jag själv ställer mig lite kritisk till. Jag är nyfiken om ni håller med. Att den kändes inte så handlingsdriven. Lite funderar på att ja, vad kan man spoila, vad kan man inte spoila. Och det, jag tycker att själva handlingen kändes till och med lite förutsägbar.
Jag håller nog med att den var lite förutsägbar och också var den liksom hamnade på sätt och vis. Sådär. Att det tycker jag att det är kanske min invändning mot den. Att jag blev inte överraskad sådär, som jag kanske ofta blev av Bergman ändå liksom på ett annat sätt. Att det här var kanske, men det finns liksom mycket saker som jag tycker att funkar liksom jättebra. Jag tycker kanske att det, för mig så är det en jättestarkt ett systerdrama egentligen. Alltså det handlar väldigt mycket om de här systrarna för mig. Och egentligen deras, hur de liksom på sätt och vis klarar sig liksom utan sin pappa och utan liksom att hur man, och det tycker jag att var jättevackert. Och den delen kanske jag inte hade, där fanns någonting som jag inte hade sett. Men just den här åldrade liksom, sista filmmohikanen som håller på och kämpar där med vad han gör. Så där tycker jag att det fanns sånt som man hade sett. Liksom. Och jag måste säga att jag tyckte ju att den där, hans förra, den här världens värsta människa, att den var mycket mer överraskande för mig. Att det var liksom saker som jag inte hade sett alls på film. I synnerhet när det gör det med den här, alltså med det här huset och allt det här. Så det känns, den här känns ju lite som en roman, alltså som en släktroman som de på sätt och vis försöker berätta. Liksom att det är sån här i miniatyr, för det är ju också jätteliten släkt. Det finns nästan inga människor alls här. Liksom det är ganska få.
Mm.
Men det är det att det finns liksom så mycket som är underbart också.
Och jag igen, alltså jag såg den faktiskt nu andra gången, därför att det hade gått så pass lång tid sedan jag såg den. Första gången så jag tänkte att jag måste se den nu på nytt. Och nu i och med att det lilla av handling, just därför att säga att vad handlar det om, är så svårt att på det sättet få in i en liten box och säga att det här handlar det om. Men nu när jag såg den andra gången så kände jag allt mer att det spelar inte så hemskt stor roll, utan egentligen just att det där huset, den där ramen på något sätt blir så väldigt mycket viktigare. Då börjar jag fundera på hur allting på något sätt i filmen är ytor som man ska projicera någonting på. Jag menar att just den här Nora går ut på scenen och så projicerar hon liksom sin konst på den här scenen där hon är. Eller den här regissören funderar på vad han ska fylla liksom bilden med, att det ska bli någonting av det här som han funderar på. Och det där hemmet som på något sätt är just sådär som ett hem kan vara, att det kan å ena sidan vara en fristad eller på det sättet en trygghet, men det kan också bara vara kulisser för någonting annat. Och det tycker jag blir väldigt påtagligt i den här filmen sen, att det där huset, det som har så jättestark betydelse, är egentligen bara den där skådeplatsen för där allt det andra egentligen händer. Och det tycker jag att det är på något sätt grejen med den här filmen, att det är inte den där handlingstråden utan rummet däremellan.
Men det är väl det affektionsvärde är väl just det. Att det där affektionsvärde är på sätt och vis bara det emellan människor. Det finns liksom inte egentligen i de där sakerna.
Mm. Är Sentimental Value en sentimental film?
Nej. Jag skulle säga ja, men alltså på ett bra sätt. Jag tycker om sentimentalitet, men att den är, jag tycker nog att den är liksom, den är alltså inte så att man känner så mycket, liksom man känner inte sentimentala känslor på sätt och vis, men den finns i det där, den liksom vill ägna sig åt de markerna på sätt och vis, gå i det där klaffse. Det tycker jag den att den vill. Det som jag tycker är intressant är hur den alltså norsk film är nu och att det är på ganska topp när det gäller nordisk film just nu. Att jag tycker den här
Haugerud.
Ja, just Dag Johan Haugeruds kärlekstrilogi är ju helt otrolig och också den här triar vad han sysslar med just nu. Och det är liksom något som är så intressant att det är så olika också de här olika nordiska länderna och just det här på sätt och vis ganska realistiska just det här borgerliga Oslo-skildringarna som just norrmän håller på med. Och väldigt, så här, på sätt och vis väldigt vardagliga men samtidigt väldigt litterära. Alltså otroligt välskrivna filmer överhuvudtaget. Och mycket dialog och allt det här. Att liksom, hur den har blivit sån. Det är liksom roligt att se på sätt och vis.
Tack Silja och Sara. Och Siljas och Saras recensioner hittar man också på kritikerpanelens sida på Arena.